och välkomna till Radio Kaos avsnitt
2. Idag sitter vi på Halvarsson Halvarsson.
Medus underbara sponsor.
Love them.
De har skämt bort oss med kaffe, med kakor, med after eight.
Alltså after eight.
Livets grej.
Det är livets grej.
Ja.
Hett tips.
Och dessutom, som om detta inte vore nog, så har vi fått ett alldeles eget konferensrum.
Det känns fantastiskt bra.
Och varför har vi fått ett konferensrum av Halvarsson Halvarsson? Jo, för att idag ska vi spela in en podd med en alldeles speciell gäst.
Jag är lite nervös faktiskt.
Jag med.
Det är verkligen pir i magen.
Verkligen pir i magen. Men det är väl bara att sätta på.
Ja, ska vi
sätta på?
Nej, men vi ska Isabelle sätta igång.
Jag får vara hemlig, vad
skönt. Ja, precis. Det är skönt att vara lite anonym ibland.
Ja, precis.
Men med oss har vi Marika King. Så trevligt att du ville vara med.
Ja, men tack för att jag fick vara med. Känns kul.
Jättekul. Men vem är du?
Ja, vem är jag? Det är alltid en bra fråga.
Och vi tänker så här, det är bättre att du tar den än att vi bestämmer.
När man hittar svaret på det, det är då man dör.
Är det så?
Ja, lite så är det väl egentligen. Men ja, jag är ju en tjej från Dalarna som också har gått på Handels. 91 till 95 gick jag. Sen har jag jobbat med McKinsey och sen så har jag blivit utbränd och sen har jag skrivit 2 romaner. En som heter Supernova, en som heter Projekt Längtan. Som jag tror många av handelsstudenter särskilt kan identifiera sig ganska mycket med. Eller i. Och sen så har jag bott i Afrika i 5 år.
Det är så spännande.
Ja, i Ghana och Tanzania. Och sen så har jag jobbat på en arkitektfirma i ganska många år. Fram och tillbaka i lite olika roller. Via vd och vice vd och lite så. Ja.
Och du är där nu?
Nej, jag har precis slutat.
Jaha.
Ja, men det är lite nytt.
Okej. Ja, men spännande.
Nu är jag fri som en fågel.
Ja.
Härlig känsla.
Ja, men det är faktiskt lite skönt. Det är så här, jag håller på att fundera på vad jag ska hitta på härnäst.
För vi pratade faktiskt om det förra gången i vår podd. För vi skulle börja med att presentera oss själva. Och vi tänker att det är väldigt svårt att presentera sig själv. För vem är man och så vidare.
Ja, men, och det blir ofta så här, men jag jobbar här. Eller jag pluggar det här. Mm. Fast det säger egentligen ingenting om vem man är som person.
Nej, alltså, det är ju det mellan görat och varat.
Ja.
Men det är på något sätt lite svårt att presentera sig genom varat. Det är så här, så kan man, vad ska man göra då? Ska man så här, sätta sig och liksom så här. Ja. Ja, men det blir ju ändå att man på något sätt beskriver lite olika saker man har gjort för att man tänker att det ger en bild av vad man har varit intresserad. Eller i alla fall vad man har varit igenom kanske. Så där.
Vi försökte då liksom beskriva vilka vi skulle vilja vara. Som att jag skulle vilja vara den här yogatanten med typ surdeg i min kyl. Vilket jag inte är. Ja. Men har du haft någon som bild? Vad har du velat vara?
Liksom? Oj, så mycket. Och det är det som är så absurt. Liksom, för att man på något sätt vill ju vara alla. Det är ni vet, det additiva beteendet som man har. Man liksom på något sätt, man kollar på fejan och så bara, åh titta där, den gör det. Men och den liksom gör exakt. Det och den gör det. Och kolla den där. Och så lägger man ihop allas på något sätt liksom achieves eller och så blir man skitstressad för att man känner att man ska liksom kunna vara alla de där.
För plötsligt blev liksom 20 personer en person.
Ja, och det som är så absurt är fast man vet att man gör det här, fast man har liksom ganska bra koll på så här, vad som händer i hjärnan, så kan man ju ändå bli påverkad emotionellt. Alltså hur står man emot detta?
Ja, det är helt sjukt.
Det är helt absurt.
För det känner jag, alltså jag börjar bli lite sugen på att ta bort Instagram typ. För
jo, men jag vet.
Jag bara orkar inte se det. Folk har semester och folk har det så bra och gör coola saker.
Ja. Men jag vet. Och det där är verkligen ett sätt, det är en av våra moderna utmaningar att liksom hantera de här, att kunna att stänga av och inte titta och ta bort det, eller liksom ta en detox och jag menar, herregud, det får man ju verkligen vara med. Men jag minns redan när jag var så jag hade utmattningssyndrom liksom, då kunde jag inte läsa tidningen för att jag liksom, tidningen jag var ett bevis på att alla andra människor bara gjorde så himla mycket. Jag kunde liksom inte, och jag kände mig så jävla värdelös liksom, och blev så stressad av liksom bara överhuvudtaget se att det var massa människor som gjorde saker och engagerade sig och liksom, så att jag kunde inte. Och då är så här, då kan man ju bli, apropå det här vem man vill vara, då kan man ju bli så här, Ja, men nu ska jag minsann stå emot. Nu ska jag läsa tidningen. För att jag liksom, hur jobbigt kan det vara liksom. Om jag kommer över det så blir det minsann bättre, kan man tänka. Och det sjuka, alltså, ibland så funkar det till exempel med träning eller något sånt där. Då kan det vara bra att komma över liksom, ett motstånd.
Precis, man måste ta.
Men ibland så är det ju verkligen så här, nej, du mår faktiskt dåligt av att läsa den där tidningen. Alltså så här, ta bort det bara. Det är som ibland kan man ju för sig så här, om man är lite introvert kan man ju få för sig så här, man måste, ja, men jag måste ju gå på det här minglet liksom. Jag måste ju på något sätt, jag vet att det är bra kanske. Fast ibland säger så här, nej, du mår ju rätt dåligt av att gå på det här minglet. Så skit i det så här, vem ska man bevisa något för? Varför ska man försöka vara något man inte är? Alltså det känna av när man ska gå mot sina motstånd och när man ska släppa efter, det är ju liksom.
Men är det kanske, det är väl så svårt kanske att inse det. Nej, men det här är inte jag, att det tar över eller tar emot liksom.
Och så tänker jag också så här, alltså, framförallt på Handels, för att då blir det så här, man ska hela tiden göra så mycket och vara med på så mycket grejer och det är så här, man ska ju vara med på allting och då är det så svårt att bara nej. Jag droppar
men,
nog det här.
Ja, men exakt, men det är precis, och frågan är så här, vem den förväntningen ligger hos, ligger den andra syn på dig som är viktig då och i hur stor grad är den sann, deras, den bilden som du har av andras syn på dig. Det märker man ju när man blir lite äldre och coolare.
Ja, när man blir
liksom att,
ja, jag längtar.
Ja, men man, liksom, man bryr sig ju liksom mindre om vad folk tycker.
Vad skönt. Ja. Tror du det är så för alla?
Ja, liksom, faktiskt. Alltså, särskilt skulle jag säga när folk kommer över 45 liksom. Då blir alla skönare. Alltså alla handelsmänniskor är sköna, nästan. Det är de ju inte innan. Liksom, förlåt att jag säger det. Men det är ju någon slags, man älskar ju alla ändå på något konstigt sätt.
Men hur var Handels när du gick där? Hur var liksom atmosfären?
Ja, det är svårt att veta exakt jämfört med hur den är nu. Men alltså det var ju, jag inbillar mig att den är ganska mycket likadan. För jag tror att ni har det kanske lite ännu för så att vidare liksom att ni har ju mer information, eftersom att allt det här med sociala medier och allting, alltså all information är mer, det finns ännu mer val, ännu mer information, ännu mer jävla förebilder man ska liksom, eller bilder man ska leva upp till på något sätt. Men visst, det var ju, alltså det var ju så här, man ville ju liksom nej, men alla var ju så jävla, jag kom från landet, jag är bäst i klassen. Och så kommer man dit och så var man inte bäst i klassen. Och så vill man ju ändå vara bäst i klassen. Och så vill alla det. Och så på något sätt så blir det ju ganska så här
krävande.
Ja, ganska krävande, samtidigt som det var ju jag vet.
Samtidigt som det är motiverande. Man tycker ju om att vara bland människor som är liksom drivna och
ja, alltså det var ju roligt liksom. Alltså det var ju roligt. Men det är lustigt hur, jag vet inte om det är så här, jag upplevde ju liksom kanske att inte att när jag började, att jag vet, för första så vi hade ju ingen aning om vad sådana McKinsey och sådana var. Jag visste knappt vad Handels var när jag växte upp. Ingen koll på näringslivet och sånt där från början. Nej. Och liksom McKinsey och sånt där hade ingen aning om. Men jag kan inte minnas liksom att jag tyckte att status och sånt var så himla viktigt när jag började. Men sen så med åren så blir man liksom påverkad. Och då vill man ju på något sätt liksom ha, det är inte säkert att, jag är inte säkert att det är status som är grejen. Men det blir lite viktigare. Och liksom man vill ju på något sätt ändå, man vill ju vinna liksom, man vill vara bäst. Alltså, det är ju någonstans kanske från början och det har man. Sen så är det som du säger, så finns det sunda drivkrafter och massa roliga människor och man tycker att det är kul. Jag vet inte, jag blev liksom lite uppplockad i den där Handels, vad ska jag säga,
kanske lätt att tappa bort sig.
Ja, jag tappade bort mig lite och det fortsatte ju sen när jag började på McKinsey. Kommer en annan maskin liksom, eller vad ska jag säga, eller en grupp med starka värderingar och liksom någon slags,
det blir en bubbla, blir det inte det? Jag tycker att Handels är ju en bubbla för oss redan. Och jag tänker om man fortsätter liksom att komma in på sådana som McKinsey, jag tänker att det är också en bubbla,
och vissa kanske är mer mottagliga för det där än andra i och för sig, jag tror nog att många är det liksom, utav sådana som, alltså unga människor generellt. Men jag var kanske extra mottaglig eller något.
Nej, men också tänker jag också så här att det är så lätt när man kommer utifrån. Och sen så flyttar man till en ny stad och allting är så här superspännande. Att man sugs med och sen så bara, ja, men några år senare så bara, men vem är jag?
Absolut.
Att man tappar sig själv liksom.
Men lite, jag var ju den här konstiga poeten också liksom.
Alltså, jag har alltid varit lite poetisk.
Ja, alltså jag var ju såhär, jag skrev dikter och sånt och liksom hade konstiga kläder och var ju den här konstiga tjejen från Dalarna som också pratade lite konstigt. Så alltså, jag var ju på något sätt kanske lite udda, men det var ju ingen som brydde sig om det. Jag tror folk tyckte det var ganska charmigt sådär, så jag kände mig aldrig utanför på det sättet. Men jag minns ju liksom att halvvägs genom Handels att jag såhär, satt och stirrade ut genom mitt fönster i studentrummet och funderade på vad dikterna tog vägen någonstans. Kände mig ganska sliten, alltså lite splittrad och lite ledsen över
det. Jo, men för jag kan ändå förstå det, för det kan jag känna ibland också. Alltså nu när man sitter och man pluggar finans eller så här, vad som helst. Och sitter man och bara, men vad spelar det för roll? Alltså jag menar...
Låt jag skrattar. Vad är meningen med alltså, livet?
Ja, men det blir ju den så. Ja, men man blir ju lite så.
Nej, men det kan jag verkligen förstå, fast det spelar roll. För att grejen är så här att man lär sig massa saker som du kommer kunna använda och göra nytta på massa ställen. Och sen kan jag upp till dig och välja vad du vill nytta
med. Ja, men precis.
Apropå det här med liksom att när man sitter där och, vad ska jag säga, när det blir att man blir väldigt enformig. Att, för att det tar ju så mycket kraft och energi. I alla fall var det så för mig. Vissa verkar kunna göra två utbildningar samtidigt och sånt. Men jag har aldrig fattat det där riktigt. Jag tyckte det tog rätt mycket tid bara att gå på Handels. Men det är ju det där med balans, va? Man blir ju gladare och mår bättre när man har balans mellan olika sidor av sig själv. För man har ju olika sidor av sig själv. Den här poetmänniskan som jag hade var ju en del av mig som jag struntade i då ett tag. Och då mår jag lite sämre. Men sen har jag också upptäckt en sak så här med åren. Och det är liksom att ibland så kanske man inte kan få utlopp för alla personligheter i sig själv samtidigt.
Nej, det tycker jag är intressant. Att man kan få lägga den ena till sidan
ibland. Någon period, liksom. Ja, för att man har inte alltid tid för alla samtidigt. Mm. För om man då är lite så här schizofren som jag, som har liksom poet Marika, Afrika Marika och liksom business Marika och ja, men ni vet, man har olika så här. Då är det väldigt svårt att få plats för alla samtidigt. Kom jag ju på sen när jag bodde i Afrika sist, Tanzania, att liksom, ja, men vad fan, jag har ju faktiskt gjort många av de där grejerna, fast bara kanske inte alltid samtidigt. För det går liksom inte. Men att man kan så här få ha lite tålamod ibland och tänka att ja, men okej, nu har jag mycket fokus på den här delen. Mm. Men det är väl just det där att vara medveten om att det är det man gör, och att man har andra delar som kanske sen kommer att pocka på. För om man ignorerar vissa sidor för länge, då blir det liksom balans, obalans för länge. Och då kan man bli sjuk eller inte må bra eller sådär.
Men varför faller man tillbaka till det där? Att man, för det känns ju som att nyårslöftena kommer och då ska man hamna i balans igen. Men mellan nyår och nyår igen så blir det liksom ofta för många i obalans. Varför klarar man liksom inte av?
Men alltså, tänker du på sina hälsogrejer då?
Nej, men överlag. Kanske att man tänker såhär, men man hör folk, nu ska jag bli bättre på att höra av mig till gamla kompisar.
Ja.
Och så lovar de sig själva det, och så kanske man gör det i en månad och sen rinner det ut sen. Ja. Eller sen, nu ska jag bli bättre på att träna. Mm. Eller nu ska jag bli bättre på, jag vet inte, vad det nu än kan vara.
Nej, men det är ju alltid det där. Det är ju det där att försöka, så att säga, leva sina värderingar och sätta lag. Man kanske sätter lite för ambitiösa mål och är lite för hård mot sig själv, kanske. Så det är lite svårt att leva upp till dem, eventuellt. Mm. Alltså, att man kan säga så här, ja men... Okej, om jag ringer en kompis som jag inte har ringt liksom kanske en gång i månaden istället för en gång i veckan. Alltså.
Ja, men lite mer rimliga mål.
Ja, lite rimligare mål. Och att man är kanske lite snällare mot sig själv. Jag kan känna överhuvudtaget så här, så behöver alla bli snällare mot sig själva. Jag har en grej, jag pratar ofta om så här, eller jag pratar ofta, men jag tycker liksom autentiskt ledarskap, det finns ju sån här buzzword kring det. Jag vet inte om ni har pratat om sånt på Handels, men...
Mm.
Får människor att våga komma med hela sina jag till arbetsplatser.
Ah.
Är liksom en sån buzzword. Mm. Det är liksom mycket prat om det där. Och jag tror om man översätter autentiskt ledarskap liksom, så handlar det ju om att man ska liksom, att människor ska våga vara sig själva, att man ska kunna se dem, att man kan liksom, att man ser människor som hela individer. Och då pratar jag inte bara om så här hälsa och balansaspekter på jobb, att man ska liksom, men att även liksom i deras utveckling, och att även i att man vågar så här, vara öppen och sårbar in i en grupp. Och liksom att man på något sätt behöver ett syfte, och liksom alla behöver känna att nu vi bidrar. Alltså det blir liksom ett mänskligare, skulle jag säga, liksom ledarskap, mänskligare och mer produktivt blir det i och för sig också, för att man vågar på något sätt vara ärliga. Men det jag skulle säga liksom, egentligen så, jag tänkte på det om dagen, egentligen så handlar det ju mest, det är ju precis, det är kärlek, det är vad det handlar om. Det är så här, man behöver visa varandra mer kärlek, visa mer kärlek till oss själva. Alltså självkärlek och självacceptans är på något sätt nyckeln till att må bra. Så är det. Det är liksom, det låter så jävla enkelt, men, och det är inte lika enkelt att få göra som det låter. Nej. Klart. Då hade vi ju alla bara varit superhappy.
Precis.
Liksom.
Ja.
Ja, men liksom, men att man visar sig själv mer kärlek och även andra. Det låter som att man blir så hippie när man pratar om sånt. Men det är liksom, det är nästa grej. Det är mer kärlek till varandra. Liksom.
Mm.
Och då menar jag på ett väldigt konkret sätt. Ja, även liksom i när man jobbar med ledarskap och organisation och sånt. Ja, kanske jag gick lite
mer kärlek till varandra och mer kärlek till sig själv.
Ja, alltså. Kärlek till sig själv. Alltså, apropå det här med att inte sätta för höga mål också. Att det var lite mer tillåtande.
Mm.
Ja. Att liksom tycka om sig själv mer och liksom förlåta sig själv mer hela tiden. Mm. Och tycka att man är okej. Liksom. Särskilt skulle jag säga så här, unga människor. behöver göra det mycket, mycket mer. Alltså alla behöver göra det. Ta såna här jävla meditations, ni vet, såna guidade meditationer. Det finns massa såna här self-love, där det finns en sån här underbar röst som pratar om hur fantastisk man är. Man behöver mycket mer sånt. Och så behöver man lära sig att vara tacksam för det man har. Och vi är så otroligt hårda mot oss själva. Mm. Och det leder ingenstans.
Det tror jag absolut. Men känner du att du alltid, för det kan jag känna, att jag började väl gråta liksom, om jag hade glömt ett par glosor liksom på mellanstadiet, så började jag gråta innan för att jag fick panik. Jag har ju glömt en sak liksom. Att det ligger ju så liksom djupt. Men har du känt det från början att du har, eller har du haft då liksom att du måste göra det perfekt, och har du funnits med det alltid?
Ja, men jag tror nästan det. Fast jag har funnits mycket glädje i det. Men jag minns att på gymnasiet så var det inte bara glädje. För det var någon gång när jag liksom nästan fick panik av att jag skulle göra någon matteprov eller vad det var, och liksom kände att jag vet inte, låsa sig, jag kunde inte plugga liksom. Det var så här, nej, jag kan inte plugga, för att jag blev så besatt, alltså jag var tvungen att ha liksom alla rätt. Och så kunde jag liksom, av någon anledning, så kunde jag behöva må illa av att plugga, så jag kunde inte plugga, så jag kunde inte göra det jag behövde. Men nej, jag minns att då började det bli mer komplext. Eller om det har varit...
Nej, men det är väl att det blir svårare och svårare att vara bäst, tänker jag också. Lite har jag känt. Eller alltså,
jo, men och sen så också svårare att prestera för presterandets skull. För det var så här, men typ på högstadiet åker man ju plugga liksom, bara för att...
För att det var roligt.
Ja, men för att få bra betyg liksom. Men det känns som att det behövs, eller jag känner att jag behöver lite mer motivation liksom. Det är så här, men jag behöver inte högsta betyg om, i det här, om jag tycker att det är skittråkigt.
Fast det är ju jättebra att du tänker så, för så har jag aldrig varit. Alltså att du kan själv bestämma så här är det faktiskt inte så viktigt. Det är ju en bra om du kan.
Men jag tror också att det har kommit ny. Alltså efter första året på Handels, jag insåg så här att det kommer aldrig gå. Jag kommer aldrig vara bäst på allting, så jag får bara liksom embracea det på något sätt.
Ja, men jag hade ju en episod bara för att på Handels. Ja. Jag ville ju söka till utbildningsprogrammet, och så ville jag ju komma in till New York, eller jag ville komma till New York. Och så var man ju tvungen att ha ganska högt snitt. Ja. Och sen så var det någon himla stat 2-tentan som jag kom på liksom så här att jag gjorde det, och sen så var det någon sån här arbetspapper som man skulle lämna in som på något sätt inte kom med. Nej. Alltså det var ett av svarspapper som inte kom med. Alltså
så ett av dina som skulle varit med.
Det kom inte med. Nej. Så det var som att svar var borta. Och så jag hittade ju det sen. Alltså, och jag fick så så jag gick upp till den här institutionen och bara, alltså jag störtgrät ju. Jag var liksom helt utom mig. Alltså jag var såhär, jag kommer till New York. Alltså, och då han tittade ju på mig lite då som att oj,
nu måste vi lugna oss.
Undra om hon liksom är lite skör här. Och det var jag ju. Så det var ju också så här. Men det betydde ju så otroligt mycket. Och det är väl på ett sätt så kan jag tycka att det var som du så var inne på alldeles nyss liksom, att det är kul också.
Ja, alltså,
det är kul att träffa alla de här människorna. Och det är kul med mycket driv. Det är kul med höga ambitioner. Det är kul att på något sätt liksom lära sig mycket och bli utmanad och sånt.
För det tycker jag är så fantastiskt kul. En ny skola. Alltså jag lär mig allt för min egen skull. Alltså att det här är liksom bara för mig, och få lära mig och lära mig och lära mig. Exakt. Och det är så häftigt att få göra det, tycker jag.
Och det var samma sak för mig på McKinsey liksom. Det var ju skitkul liksom där att hamna i den miljön och lära sig supermycket och åka på konferenser och hamna i olika sammanhang och sånt. Men det är otroligt fin linje där när det börjar då så att säga glida över och man kommer på andra sidan. När det börjar finnas negativa drivkrafter som inte är de här sunda. Utan
som
det blir
inte
är
den genuina från början kanske.
Ja, så är det som att det blir som en spiral. Precis så, om det går bra, då måste man ju leva upp till det på något konstigt sätt. Och då plötsligt så blir man lite så här, flåsar sig själv i nacken fast man egentligen tyckte att det var kul. Så plötsligt blir det inte kul för att man sätter de här, prestationskrav och allt vad det är. Det är en otroligt...
Men är det liksom att man berömmer sig inte, att man slutar typ berömma sig själv när det går bra, utan bara blama sig själv när det går dåligt? För så kan jag känna ibland, det blir att det ska gå bra, det är förutsättningen. Och sen så är det liksom bra ända fram till det. Om det då skulle inte gå bra, då blir man arg på sig själv.
Men ja, och sen så, jag vet inte om ni har pratat om, om ni brukar prata om så här, vad är bra?
Nej, vi håller på att prata om det lite.
För det är ju, tror jag, också en glidande skala. Där liksom min definition av vad som är bra var liksom högre än många andra. Så att därför så, om jag så att säga jobbade på för att det skulle bli bra som jag tyckte att det var bra och var nöjd, då kanske jag liksom inte sov så mycket eller åt dåligt eller liksom, för att jag på något sätt pushade mig själv hårdare än vad jag kanske skulle ha behövt. Det roliga försvann, och det var lite mitt eget fel liksom, för att jag körde för hårt för att det skulle vara så jävla bra.
Precis, för att det ska vara bäst.
Ja, och det ska, ja men exakt. Och där finns ju så här, jag minns så himla tydligt när jag gick i om det var sjuan eller något sånt där. Och så skulle vi göra en sån här geografiläxa. Och så skulle vi, eller det måste nästan varit min lägre klass. Jag vet inte. Vi skulle i alla fall prata om vulkaner och sånt. Och så läste vi någon sån här bok, ni vet. Och så skulle man så här skriva liksom de viktigaste grejerna i någon sån här himla skrivbok på sidan. Och jag, eftersom att jag är så här ambitiös och tycker det är roligt liksom, så började jag ju jag skrev liksom, jag ritade och skrev och jag målade vulkaner och så här, gick all in på den här uppgiften liksom, jag höll på med flera timmar för att jag tyckte att det var roligt. Och då gör det ju ingenting om det är roligt.
Nej, men då blir det ju typ en rekreation i att göra det också.
Exakt, på sätt och vis. Det är liksom det att göra det som är så himla roligt. Att man går in i uppgiften och försvinner, så är det ju. Och så kunde det ju vara även liksom med ett Excel-ark då, på McKinsey. Man ska sitta och göra en himla analys. Sånt kan man ju hålla på med och tycka att det är skitkul om man är lite nerdy som jag också kan vara så här. Och så går man in i den där och så bara, så blir det världens bästa modell och så blir man helt så här upptagen och tycker att det är roligt. Och då är det ju också på något sätt okej. Okay. Men sen blir det där liksom, precis så är det inte kul. Och då kanske det är för att man har gjort det 20 dagar i sträck och inte sovit ordentligt.
Och då blir det balansen också som blir drabbad igen. För då får
men då har man gjort det och då plötsligt blir det inte kul. För att du vill ju ändå sitta och göra. Nu har du ju gjort den där nivån där du gjorde utifrån att det var kul. Och så vill du nå upp till samma nivå i någon annan uppgift. Och så, fast eftersom att du är trött och inte har käkat ordentligt och så här, så blir det inte kul, men du pushar ändå och så blir det liksom en negativ spiral. Men ni är säkert mycket bättre på att ta hand om er än vad jag var. Jag var ju helt notoriskt.
Ja, men det är ju svårt alltså. Det är det. Och det blir alltid så här, det går ju alltid ut över någonting annat. Det är ju så här att man ska vara bäst. Då är det så här, ja, men då kanske inte jag hinner träna eller umgås med mina kompisar eller käka på morgonen eller så här. Ja. Jag vill kolla på dig.
Ja. Ja. Jo, men jag har alltid haft en till det. Alltså det är jättedumt. För så fort så kommer tentaperioden så bara, nej, hejdå. Alltså det är
jag tror att det är det lättaste att ta bort på något sätt.
Ja, men jag ska säga, träna är liksom en sån här nyckel. Om man lyckas träna, sova och bra mat, då har man rätt många hästar hemma.
Men jag tänkte bara så här, om vi rullar tillbaka till Handels, du gick på Handels och sen så skulle du söka jobb. Var det då liksom bara McKinsey? Det är det här det ska vara.
Nej, men det var ju lite så här, jag var ju lite osjälvständig så tillvida liksom att det var ju det coolaste. Och då liksom på något sätt så jag sökte deras såna här sommarjobb. Nej, jag hade väl egentligen inte riktigt tänkt det. Men det var de gör in alla tjejer till någon sån här träff. Det var sån här female dinner. Jag vet inte, då var de så himla pepp på att jag skulle söka liksom. Då var man lite smitt. Och sen så tänkte jag att jag måste prova att söka. För att det är ju det som är det coolaste. Man vill ändå liksom på något sätt, det är det jag säger. Man blir påverkad, man vill ha det som är bäst. Man vill vinna.
Vad spännande. Men hur kändes det när du började på McKinsey då? Var det som du hade tänkt dig?
Ja, men det var det nog. Fast det var nog liksom lite flärdigare än vad jag hade tänkt mig på ett sätt. Det var ju så här, ja, men vadå? Man skulle så här åka på konferens i London och så här mycket. Ja, men så man fick käka middag för så här, om man jobbar senare än 8 eller vad det var, fick man ju käka middag så här för 400 spänn eller vad det var liksom.
Från matlådan.
Ja, man går ut på
skolan
till
London
och man kunde åka taxi överallt och liksom så här. Nu tycker man ju att det är bärs för det förstör ju miljön. Ja, jag vet inte hur många på McKinsey tänker på det, men det borde de i alla fall.
Ja.
Men liksom, ja. Det var lite så här glammigt. Jag gick liksom lite, jag har en sån sida också rätt mycket så här. Det finns en glamour-Marika där inne som tyckte att det var rätt så nice.
Men det tror jag det finns inom de flesta ändå. Det är ju lite härligt.
Jo, men lite sådär. Sen så efter ett tag så kan man tycka att det blir liksom lite too much och lite världsfrånvänt och lite självgott.
Men kände du någon gång att det började bli för tufft? Eller hur märkte du att det började bli för tufft?
Eller inte kul kanske?
Ja, bra fråga. Alltså det där är en otroligt, för mig var det en otroligt utdragen process över flera år. Så att det är inte så att det är, du vaknar upp en dag och bara känner så här, oj, nu är jag liksom utbränd det. Oj, nu var det här inte kul liksom. Utan det är liksom plötsligt så, jag vet inte, plötsligt så känner man sig inte riktigt lika glad och liksom jag börjar sova mer och mer och blev förkyld hela tiden. För mig var det mycket sömn och immunförsvar. Ja, och man funderar mycket på så här, vad ska jag göra? Mycket liksom tankar. Jag kunde ju sova på slutet, jag kunde ju sova så här 16 timmar i sträck. Jag liksom vaknade aldrig.
Nej.
Man sov och sov, blev aldrig utvilad.
Ja.
Men hade du alltid balans på det här med träning och mat?
Nej, aldrig överhuvudtaget. Alltså inte. Nej. Det är därför jag har ju försökt lära mig. Nu för tiden så tror jag att folk är mycket medvetna om sånt. Alltså det här var ju slutet av 90-talet. Mm. Så här, där fick man ju på något sätt hålla reg och hålla koll på bäst man ville. Det var inte så här, nu är det otroligt mycket fokus på det här med hälsa,
ja,
och mindfulness och ditten och datten. Men nej, alltså jag käkade pizza varannan dag och typ Karins lasagne varannan dag. Med typ en tomat. Och sen så käkar jag på lunch, så käkar jag ofta på kontoret. Och då, ja, jag vet inte, jag hade så jävla mycket adrenalin i kroppen så jag var inte hungrig. Så jag käkade med något lite grann så här. Så att, nej, otroligt dålig. Och sen så tränade jag ju inte överhuvudtaget. Inte en uns tränade jag. Och sen så sov jag ju rätt så kast.
Hade du gjort det tidigare i ditt liv? Eller var det någonting som kom? Att man sov och kast liksom?
Alltså jag sov inte kast när jag bara sov, men jag sov ju så att säga för kort.
Ja, okay.
Jag har ganska stort sömnbehov. Helst vill jag sova 9 timmar, det får jag inte så ofta. Men när jag, på sommaren när jag är så här happy och har semester, då sover jag så här 9 timmar. Då mår jag liksom bäst. Men då sov man ju liksom, du vet. Ja, man fick vara glad man sov 7 då. Det sover i och för sig ganska ofta nu också. Men, ja, men ni vet, man jobbar ju alldeles för mycket där.
Men hur funkar det med det privata liksom? Med vänner och med familj och så här?
På McKinsey?
Ja, alltså hur får man...
Om man jobbar,
fick du ihop det?
Inte. Nej, det får man ju inte. Alltså man har ju inget annat liv än McKinsey under veckorna. Och sen så är det ju helgerna då.
Men helgerna, kunde du ändå koppla bort det? Eller det kan man...
Ja, ganska bra. Det är bättre än investment banking i London. För där måste man jobba jämt. Det tyckte inte jag att jag behövde på McKinsey. Inte, alltså jag jobbar väl någon helg lite då och då. Sådär. Men efter ett tag, så liksom, om man lever för obalanserat då och då som sagt inte har de här grundgrejerna som mat, träning och sömn och det här. Då plötsligt så försvinner ju helgerna för att man sover för mycket eller man blir sjuk och sådär.
Det är knäppt att vi är så smarta människor och sen så förstår vi ändå inte det. Alltså för det gör vi inte.
Nej, men jag fattar ju ingenting. Jag vet inte. Jag har ju liksom behövt käftsmälla från livet både det ena och det andra för att jag förstår så lite. Det är lite märkligt det där med, vad ska jag säga, smart och vis är inte samma sak.
Nej.
Nej.
Men nu är jag lite mer vis nu för tiden.
Ja, det blir mer och mer vis. Okej, men hur blev det sen då när du liksom, när du märkte av att nej, det här funkar inte mer?
Ja.
Vad,
hur gick det till? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Alltså så här, rent praktiskt, konkret så var det faktiskt så att jag en kväll satt på sängen och hade, mådde så jävla dåligt liksom, så att jag satt och ni vet, höll om mitt huvud ungefär som ni vet de här Edvard Munch-målningens skriet.
Ja.
Och sen satt jag på sängen och så här gungade lite fram och tillbaka. Ungefär som man tänker sig ett så här autistiskt barn.
Ja, exakt.
Ja. Och sen så minns jag att jag lite så här såg mig själv utifrån. Och så tänkte jag, men herregud, jag håller ju på att bli så här galen.
Mm.
Alltså, vem är det som sitter där på sängen och liksom ser helt crazy ut? Det är typ jag. Och jag satt där och jag sa liksom... För mig själv, jag vill inte gå till jobbet imorgon. Jag vill inte gå till jobbet imorgon. Jag vill inte gå till jobbet imorgon. Det var i alla fall någon sån väldigt tydlig insikt som jag hade fått plötsligt då. Att jag inte riktigt... Att jag bara ville inte. Och sen så fick jag den snilleblixten att jag kom på... Men jag behöver ju inte gå till jobbet imorgon. Jag kan ju sjukskriva mig. Men det var bara att... Hur sjukskriver man sig då? Och jag var liksom tvungen att komma på en plan. Så här, för skulle jag bara vara förkyld liksom? Eller vad... Jag menar så här, jag kunde inte vara sjukskriven och ringa och säga så här, men jag håller på att bli galen, jag sitter på sängen och ser helt crazy ut så att jag kan inte komma till jobbet. Det kunde jag inte heller säga.
Nej, känns...
Jag vågar i alla fall
inte
det.
Nej.
Men då kom jag på att jag har alltid haft en sån här dubbelslag på hjärtat ända sedan jag var så här tonåring. Alltså det hände ibland, så bara slår hjärtat lite så här drullt. Och det är liksom inget farligt. Jag har gjort så här undersökningar och sånt, men det är något med elektricitet och sånt i hjärtat. Jag fattar inte riktigt. Men då kom jag på att jag kunde använda det. För det, när jag blir så överarbetad och sånt, så fick jag mer sådana dubbla hjärtslag. Så då kom jag på, ja, jag säger att jag har problem med hjärtat. Det tycker ju folk är jätteallvarligt. Och dessutom så kan man koppla det till stress och sånt.
Då får du lite längre tid då kanske.
Ja, då på något sätt i alla fall så blir i alla fall inte folk så här, aha, hon är bara förkyld, hon kommer väl imorgon.
Nej, liksom. Precis.
Ja, så då, det här blir så otroligt beräknande. Men jag var tvungen att göra så här för att jag skulle klara av det. Jag satte klockan på 4 på morgonen. Och sen så ringde jag, ni vet, vi hade ju så här voicemail-system. Alltså man ringer på röstbrevlådan. Så jag behövde liksom inte ringa på folks hem, alltså mobiltelefoner. För det fann, på den tiden så, ja, alltså man hade ju det. Men man hade liksom sån här röstbrevlådasystem. Så då ringde jag till min, ja, dels de som jag jobbar med i projektet. Men också min så här personalansvariga partner. Och så ringde jag och sa så här, ja, jag måste bara säga att jag kan inte komma imorgon. För att jag så här, det är någonting med mitt hjärta, det slår dubbelt konstigt. Jag måste undersöka det så här. Hoppas att det inte är något allvarligt, så jag hör av mig. Och sen så dagen efter så åkte jag till Sofia hemmet som var våran friskvård eller vad det heter. Och sen så kom jag in där och så skulle jag börja förklara att jag mådde dåligt. Och då började jag bara gråta. Mm. Och han sa, jag tror att du är lite utarbetad. På den här tiden, alltså det här var ju 1990, kan ha varit 98 eller? Jag tror att det var 98.
Mm. Och du gick ju ett handelsna, sa du nu?
95.
Tre år senare.
Ja, precis. Så att, du vet, det fanns inte såna här ord riktigt som utbrändhet. Eller, det hade precis kommit då. Utmattning. Alltså det fanns ingen diagnos liksom. Utan det var så här, ja men jag tror du är lite utarbetad. Du är sjukskriven en månad. Och jag bara, va?
Vad hände ni?
Jag bara så här, en månad? Jag bara, okej. Okay. Och så stod det så här, vet man får såna här sjukintyg. Och så stod det så här, ej arbetsför 30 dagar. Och jag bara, men gud, jag är ej arbetsför. Jag var liksom så här, ja. jag bara, what? Men samtidigt var jag så jävla lättad. Ja. Fast det var helt obegripligt. Så var jag, alltså, min själ, om man säger så här, mitt innersta jag, kände sig så jävla befriad. Alltså jag kommer ihåg, jag gick ut på den här gården framför Sofiahemmet. Är det ju såna otroligt vackra träd. Och solen sken genom höstlöven. Och jag tittade upp mot de här orangea och liksom ockrafärgade lövtaken med sol bakom sig och bara, jag tyckte det var det vackraste jag hade sett. Jag kände mig helt befriad. Ja, och jag kände mig som att jag kunde andas. Det var så här höstluft, ni vet, så här krisp. Jag bara, det kändes som att jag hade hoppat ut för ett stup. Alltså jag hade hoppat, eller kanske inte, jo men som att jag hade hoppat och att jag inte riktigt vet var jag ska landa. Så jäkla läskigt var det. Men jag kände så här att, åh, nu har jag gjort det, hoppat. Och jag har ingen jävla aning om vad som kommer att hända, men nu har jag fan hoppat. Jag kände mig supermodig, fast jag egentligen kanske inte hade något val. Så är det ju ändå något val man gör.
Precis. Liksom. Du hade ju ändå agerat på din.
Ja, så här, exakt. Så att, det var väldigt speciellt, jag kommer ihåg det väldigt tydligt.
Hur var det, var sjukskriven sen då? Eller så gick det
till, sen blir man ju deprimerad liksom. Alltså för att man blir det. Men den gången så blev jag inte så jättedeprimerad. Alltså jag blev ju deprimerad och jag liksom läste massa böcker och gick i terapi och sånt. Men, och sen fick jag ju tillbaka energin efter kanske 3 månader. Så då började jag jobba igen. För det, på den tiden hade man ingen koll på så här, att man får inte börja jobba 100%. Utan man måste så här, börja lite försiktigt och allt det här. Mm. När jag sa att jag ville börja jobba så sa alla bara, jaha, vad bra. 100%, tjoho.
Ja. Så då jävla 200.
Ja, exakt. Och, precis, 100%. Men Kinsey är inte 100 heller.
Nej.
Så det var ju helt crazy så här efterhand. Faktiskt. Mm. Och det var ju därför jag blev sjukskriven igen sen. Alltså 2003. För att jag aldrig hade bottnat i det på riktigt. Jag hade liksom aldrig riktigt fattat vad fan vad som hände. Nej. Och då gick jag in i en riktig depression. Ja. Som varade liksom i, då var jag sjukskriven i 1,5 år. Och då var jag liksom, det var på ett ganska svart ställe. Mycket svartare än det jag hade varit på innan.
Mm.
För att, ja det är sådär. Man behöver bottna ibland.
Men då har du jobbat kvar på McKinsey fram till nästa?
Nej, utan jag jobbade 1 år. Och sen så sa jag upp mig faktiskt. Jag träffade en blivande man då. Och vi bestämde att vi skulle åka till Afrika och volontära.
Ja, just det. För det här Afrika
kom. Ja, nu kommer Ghana. Ja, och sen så åkte vi till Indien och bodde på Ashram. Och vi åkte till Australien och träffade hans familj. För han kommer därifrån. Så att, men det jag förstod efteråt, det var att jag, det jag egentligen gjorde i 2 års tid var att göra mitt eget rehabiliteringsprogram. För jag hade ju aldrig blivit frisk. Så att när jag kom tillbaka till McKinsey och var där 1 år, så var det ju liksom aldrig riktigt lika kul. Och jag var ju aldrig riktigt alltså jag var lite såhär, jag minns att jag var lite stingslig och liksom, ja men jag hade inte riktigt samma, jag var inte riktigt mig själv.
Nej.
Alltså jag fattade ju inte, eftersom att man inte är så smart.
Nej, eller det vis.
Ja, inte så vis i alla fall. Så jag fattade ju inte att det var det det berodde på. Utan jag trodde ju att jag på något sätt var frisk. Men det var jag ju inte. Så att, ja, nej, det var fascinerande faktiskt.
Men du vågade ändå liksom säga upp dig?
Ja, och jag tror att det var för att då hade jag träffat liksom någon jag kunde kampera ihop med. Då var jag liksom inte ensam på något vis. Eftersom att jag hade träffat honom. Det var någon trygghet. Han har ju alltid jackat i någon slags bastrygghet hos mig. Som gör att jag känner mig tryggare, tror jag.
Att han kanske kunde förstå det också. På den plan tänker jag om han var i det. För ibland kanske det är svårt för dem som, även om man har familj och vänner sen innan, så kanske inte de är i den bubblan.
Nej,
nej, jag förstår på samma sätt.
Jo, liksom. Nej, men så kan det kanske vara. Sen har han alltid förstått på ett... jag vet inte riktigt. Det ändå kan vara svårt att förstå. Men han har alltid varit så bra med det där. Otroligt bara mottagande och närvarande och stödjande i det där.
För det pratade ju om också, liksom, eller innan det här då. Att hur vill man att omgivningen ska vara? Hur ska man vara när man märker att någon kanske är...
om någon inte mår så bra.
Nej, alltså framförallt när man är nära. För jag hade, alltså min pojkvän var jättestressad förra hösten. Och jag, alltså jag hade så svårt att fatta det. För jag blev typ irriterad. Jag bara, men vadå, det är ju bara att åka iväg och handla. Vad är problemet? Och så blir det så här, så blev jag sur på honom när han, alltså,
när han inte behövde det.
Nej, och jag menar, hur ska man tänka? Hur vill man att, att anhöriga ska reagera liksom?
Ja, alltså egentligen så tror jag att man vill bli sedd. Egentligen vill man nog liksom få bli, få landa, få hjälp att landa i den lilla, det lilla jaget man egentligen behöver få kontakt med. Men det är ju ett ganska, det är ju inte alla som är medvetna om att det är, hur gör man det liksom? Jag menar, det handlar ju bara, det handlar ju för det mesta om att vara stanna upp och vara närvarande och liksom öppna sitt hjärta, alltså bara öppna hjärtat och vara där för det mesta. Men det är ju, det är ju inte alls så lätt. Men det är väl, men det är egentligen det man, att få vara den man är på riktigt och inte behöva så att säga sätta upp ännu en fasad eller ha ännu ett krav mot en partner att vara på ett visst sätt, utan att faktiskt hos sin partner få vara, släppa och bli mottagen liksom. Det är en otrolig gåva. Det är ju åtminstone att man kan, man kan ju inte alltid liksom vara alltid sin partner. Man kan ju inte liksom tro att man ska vara så att säga terapeut och liksom att man kan vara alltid där.
Nej.
Det är ju aldrig, även om, men däremot att få liksom det här villkorslösa. Och sen kanske lite beroende på vem ens anhöriga eller pojkvän är liksom, om man behöver en push till ett visst håll, till exempel att gå i terapi eller vad det nu kan vara, eller gå till läkaren. Ibland måste man ju bara komma till läkaren.
Precis.
Att man får hjälp med liksom att kanske, vissa behöver ju praktisk hjälp då, komma i, liksom iväg på något sätt. Så att man inte blir medberoende, eller liksom att, alltså att man inte liksom, att man, att en människa, att man pushar en människa att komma liksom, att få hjälp kan ju vara en bra hjälp ibland för att man inte riktigt orkar det själv. Men det där är ju...
Men du åkte ni till Indien, Australien och Afrika under längre tid. Eller Ghana, sorry.
Ghana,
Afrika var ju lite väl generaliserande.
Lite väl stort. Men jag är också sådär ibland för att det är så otroligt olika ställen.
Ja, det känns lite hemskt. Man får lite dåligt samvete.
Ja, jag vet. Men det är bra. Vi ska få dåligt samvete.
Ja, faktiskt. Men hur var det där? Var det någonting... Var det någonting i de kulturerna som du snappade upp som du saknade? Eller?
Ja, alltså de är ju mycket lyckligare än vi.
Är de det?
Ja,
varför
fast
är
de har det svårare.
Varför då?
För att de är tacksammare. De har närmare till liv och död. Ibland skulle jag vilja leva liksom förr i tiden när man var tvungen att slita för att kunna överleva. Därför att det är någonting med det. Det låter ju så arrogant på ett sätt. För det är klart att på ett sätt så vill man ju inte det. Men en del av mig vill liksom, ni vet, jag tror inte det är en slump att vi människor längtar efter att liksom, du vet, så här, leva av jorden. Det är någonting med liksom, när man fokuserar på att bara överleva som gör att livet ställs på sin spets. Så du har liksom inte tid att hålla på och fundera på massa jävla skit.
Nej.
Eller additiv stress eller sånt. Utan du behöver bara fokusera på att vara liksom. Och det... Det tror jag är någonting som... Den där enkelheten. Den lite så där längtar man ju på något sätt efter. Kan jag känna.
Jag kommer ihåg min lärare. På gymnasiet så hade vi ett program. Och då hade vi liksom samarbete med några i Indien. Vi åkte på studieresor och sånt dit. Och sen så hade min lärare, han hade träffat en gammal dam där. Och så frågade han, kan inte du berätta om din familj? Han bara, jo, jag har en fru och så har jag två döttrar. Ja, okej. Okay. Mm. Och mer då?
Mm.
Nej, ja, men det är min familj och vi bor i ett hus. Bor ni i ett hus? Gud vad du är fattig, sa hon. Han bara, va? Fattig? Har du bara 3 personer i ditt hus? Ja. I din familj?
Ja.
Det var liksom helt fruktansvärt. Här bor vi hur många som helst och vi är så rika för vi har så många människor.
Ja,
och så har du bara 3.
Nej, men precis.
Oj.
Ja, men det är roligt med de där olika föreställningarna. Jag kommer ihåg, jag hade varit hemma en gång. När jag bodde i Tanzania så hade jag varit hemma och så hade jag väl käkat svensk mat, tyckte det var skitgott. Så hade jag lagt på mig några kilo och så kom jag tillbaks. Och så säger de som jobbar i vårt hus, mamma, una pendeza sana. Det betyder så här, du är så himla snygg mamma, lite tjock och härlig. Du vet, för då får de med liksom, att gå upp i vikt, det är då man blir snygg. Det är så himla roligt med när de ser saker på ett så annorlunda sätt. Nej, men det är ju, vissa av de här människorna jobbar ju så sjukt hårt bara för att få ihop liksom sin brödföda, eller liksom att alla människor, de måste ju ofta försörja många människor just för att de har många människor som bor hos sig och det kommer fler. Plötsligt så dyker det upp någon ny unge som någon har skaffat, någon brorsa som ingen, som de inte ska handla om. Alltså männen är helt oansvariga, ofta. Så det är kvinnorna som måste plocka upp de här barnen och som måste ha dem till barn och försörja och skicka till skolan och sånt. Så att de jobbar ju sjukt hårt och så under, du vet, ja men alltså, du vet, vatten, de har ingen, ibland så försvinner ju vattnet och du vet, alltså, ja, och så blir det översvämning i deras hus och så får de malaria och du vet, det är så här, vi skulle inte klara av liksom deras liv. Och ändå så är många utav dem, ja, man liksom tacksamma, glada liksom för det de har och ja, det är, man lär sig, ja men alltså man lär för mycket.
Men om du fick ta med en grej
till Sverige, vad skulle det vara?
Ja men det skulle nog vara just tacksamhet över det man har. Sådär generellt liksom. Vi är ju sjukt dåliga på det här, tycker jag. Jag försöker komma ihåg och göra sådana liksom, såhär, fråga mina barn på kvällen till exempel. Det är ju sådana jättebra övningar förresten. Apropå hur man mår bra och balans och sånt där. Att komma ihåg och såhär, vara tacksam över saker varje dag till exempel.
Har ni det varje kväll liksom?
Ja men jag försöker. Vi har haft det såhär på söndagar ungefär som såhär, när man käkar middag. Såhär. Man säger det man är tacksam över liksom, den veckan. Men nu har jag försökt börja få in det. Såhär. Jag brukar göra liksom, varje dag.
Vad fint.
Ja, det är också något som att man hittar, vi är ju så upptagna jämt av, ja men att man kan prata om vad ska jag säga, det blir lite mer andligt, eller hur jag ska uttrycka det. Jag tycker det är liksom lite andefattigt livet vi lever, och att man vill liksom inte överföra det till sina barn liksom. Man skulle ju helst vilja att de kunde bli lite sköna människor. Och då måste man hitta sätt att de bryr sig om det som är viktigt och ja, ni vet.
Ja, och sen efter hela Indien och Ghana, Tanzania var det också.
Precis. Fast Tanzania var ju lite senare egentligen. Okay. Jag hann ju hemma i Sverige en sväng innan det. Och det var ju då jag liksom gick igenom, alltså det var ju efter Ghana det som jag blev sjukskriven, jag gick igenom den här långa depressionen. Och då hade jag ju varit, då var jag vd på en arkitektbyrå först. Och sen så, det var därifrån som jag hade den här 1,5-åriga sjukskrivning. Och det var efter det som jag började skriva faktiskt då. Och det var ju liksom en, det var bara en sån här, det var det enda min kropp såg åt mig att göra. Alltså jag hade liksom inget val.
Så det där är ju också väldigt spännande tycker jag. För visst, du skrev poesi och sånt liksom innan.
Eller? Ja, nej, men det var ju när jag var tonåring. Det,
Men sen kom det tillbaks.
Ja, men du förstår att det var så här. Att när jag var sjukskriven då, den här 1,5 året, då hade jag en terapeut som sa till mig, eller som gav mig lite olika projekt. För att man ska liksom få någon struktur i sin vardag sådär. Och då, ett av de projekten var att jag skulle börja skriva poesi igen. För hon var så här. För att det som händer ofta när man går in i en depression, det är att man tappar all lust. Alltså så här, du har inte lust med något. Det är jättejobbigt. Ja men det är hemskt. Och det som är jobbigast är nästan att man tror på fullt allvar att man aldrig kommer ha lust igen.
Ja fint. Ja precis.
Ja, det är därför det blir svart. Liksom, ja. Och då för att man ska hitta tillbaka till lusten. Så då min smarta terapeut, hon liksom, hon försökte hitta, alltså om man försöker hitta saker som man tyckte var roligt när man var liten. Det är ofta ett bra ställe att börja. Så hon frågade liksom så här, vad jag brukar göra när jag var liten och sånt. Och då så har jag ju skrivit i princip när jag var 4 år liksom. Så då sa han, vad bra, då ska du liksom, det är ett av dina projekt, du ska skriva dikter. Så det var då hon fick mig att börja skriva dikter igen. Det var liksom ett av mina projekt. Så jag gick till Café de Torno på Odengatan som är ett sånt här ställe som jag har hängt på sen jag var, jag vet inte, 18 eller något. Sen fick jag Stockholm första gången. När jag var såhär rockartjej. Så jag liksom, det ser precis likadant ut ju också. Så jag gick dit och bara såhär, försökte på något sätt connecta mitt nya och mitt gamla jag på något vis. Och det var, jag tror det var efter det liksom som jag fick lust. Alltså jag gick ju en skrivkurs så. Det var ju så jag kom på att jag skulle skriva en bok. Men det var också såhär, det var det första jag hade lust för på hur många år som helst kändes det som. Så jag var liksom tvungen att bejaka den lusten. För det är så här, är man i liksom mörker och inte har lust och så dyker det upp ett litet ljus. Då måste du få se ljus. Liksom, det är det enda sättet du kan bli frisk på. Liksom. Ja, men det är coolt. Men det är för att man är så genuin när man är liten. På något vis.
Ja.
Det finns ju någonting där.
det är så sorgligt att det ska försvinna.
Men ofta så är det ju inte försvunnet. Ofta så finns det ju där någonstans. Det är bara att du väljer att projicera liksom olika delar. Mm. Och vissa av de grejerna kan du plocka upp även i nyare delar av dig.
Men det är ju som, jag brukar säga det till folk ibland så här, om de känner att de just det här med att skapa så att säga mer glädje i livet och mer balans liksom, att ja men vad tyckte du var roligt när du var liten, så ja men jag tyckte det var roligt att sjunga, ja men börja gå i kör då, så gå i kör en gång i veckan, så liksom får du en bredare palett och liksom du kan vara mer av ditt hela jag i liksom livet här och nu, så till exempel, eller så om man rider är ju svårt kanske i Stockholm, men ja ni får vara med djur liksom, men man kanske kan hitta något sätt att vara med djur eller ja.
Åk till Skansen.
Precis. Ja, jag är så absurd förtjust i grisar. Så att jag är så här, om jag åker till Järna och så, jag får ju lust att gå in och sätta mig bland grisarna. Ja. Det är så här, min man måste ju typ nästan hålla mig där. Liksom så här, nej, du får inte så här, du kommer bli skitig. Ja. Liksom. De äter upp dig. Ja. Jag vet inte vad det är med just grisar.
Men det kanske är någonting med djur. För det kom jag, det var förra helgen. Mm. Då hade jag besök, eller jag och min kille besök av några kompisar från Göteborg. Och då åkte vi till ett akvarie som ligger ute på Djurgården, liksom i Skansen.
Det.
Och det var så mysigt. Bara gå runt och kolla på fiskar liksom.
Ja, men det var nog avslappnande.
Ja.
Men alltså djur är ju det här, de är ju väldigt mycket här och nu. Så att, liksom, det är lättare att vara här och nu med djur än vad det är att vara med människor liksom. För att de tar dig till här och nu på ett, det blir en sån här mindfulness-grej nästan.
Och det är lite samma sak med barn, för jag vet att det är min moster, tror jag, det var hon som sa det, att när hon är med sin son att bara okej, men nu kan jag inte, nu är jag här liksom.
Ja.
Att det blir att han tar tillbaka henne också.
Men så är det verkligen. Ja. Så är det verkligen med barn.
Men det är också därför de säger liksom att ett de här andra skydden mot stress och utmattning och sånt där, förutom det här med att äta, träna och sova ordentligt, det är ju just nära relationer liksom. För att nära relationer, oavsett om det då är liksom en partner eller liksom vänner eller barn eller djur liksom, på något sätt håller en lite på mattan. För att man på något sätt kan liksom inte springa iväg och vara, bli hur obalanserad som helst.
Nej.
Nej. Och då är det klart att det är lättare ju närmare de är. För att jag menar, jag hade ju bra vänner, men de lyckades ju inte hålla mig riktigt på mattan, även om de försökte liksom. Däremot har man en partner som säger ifrån, så kanske är det lite lättare. Om man barn så är det ju då måste du liksom vara närvarande. Du kan inte strunta i ditt barn liksom. Och i djur kan ju vara lite likadant. Du måste ju gå ut med hunden liksom.
Kanske är det man ska göra.
Skaffa hund. Exakt.
Stackars hund, tänker ni.
Verkligen.
Vi ses klockan 5.
Ja, exakt.
Men ja, för du har barn nu, eller hur?
Ja, jag har barn nu.
Ja. Mm. Mm. Har det fått dig att få det mer balanserat?
Absolut. Mm. Fast det är liksom, nu jag fick dem ju rätt så sent, så jag var ju liksom en annan fas då. Det var ju, alltså när jag var färdig med första boken, som jag fick det första barnet. Det var liksom så här, jag brukar säga det, att jag har 2 barn och 2 böcker, så jag har 4 barn.
Ja, 4 små bebisar, tänkte jag säga.
Ja, men det är lite så liksom. Den första boken var tvungen på något sätt att bli klar innan vi kunde få första barnet.
Så när kom den första boken ut?
2008. Den var klar 2007, men den kom ut 2008.
Och sen nästa bok var...
Den nästa boken kom, ja, när 17 kom den nu då? Var det 2000... 12 eller? Det var ganska lång tid emellan.
Hur kändes det då? Att släppa en bok?
Jaha, nej, men det var ju helt absurt. Helt overkligt. Ja. Jag tycker fortfarande att det är overkligt. Jag kan inte förstå att det är jag som har skrivit om det här.
Häftigt att ha något fysiskt.
Ja, eller? Men alltså så här, fattar du hur många ord det är i en bok? Liksom? Alltså hur får man... Nej, det är en konstig grej. Alltså har man gjort det kanske ännu fler gånger, så kanske man inte tycker att det är overkligt längre. Jag har ändå bara gjort det 2 gånger. Men det är så här, man börjar ju någonstans och så ska det liksom bli någonting. Det är som att massa olika trådar man väver ihop i ett mönster. Och sen så ska det liksom sluta och så ska det hänga ihop. Ja, det är knappt som man förstår hur det går till. Men...
Häftigt. Jag tycker det är så häftigt med böcker. Alltså, jag vet inte vad det är som gör att jag tror det är många som tycker att det är en häftig grej. Jag tycker också att jag har många som liksom har så här, vad häftigt det här har varit. Och skriva en bok.
Jag vet, men så har man ju alltid sagt. Så har väl alla alltid sagt på något sätt.
Men sen att göra det.
Ja, exakt.
Är det inte många som kommer dit?
Men jag var ju på något sätt, som sagt, jag kände, det var lite grann som ett tåg som gick, som jag kände efter när jag skrev kursen, så kände jag att om jag inte gör det nu kommer jag aldrig göra det.
Mm.
Och på något sätt så var det, alltså det var just det här, det var rätt mycket mörker, det hade blivit lite ljusare, men det fanns ett ljus, och det, när, att skriva en bok var fortfarande liksom någon slags ljus som jag var tvungen att följa. Mm. Så jag kände att jag hade liksom inget val där riktigt heller. Jag var tvungen att göra det på något vis. För mig egentligen. Även om jag hela tiden tänkte att jag ville göra det för alla andra. särskilt unga kvinnor, men även män, som har mycket prestationsidéer för sig och som funderar på vad framgång är och vem bestämmer egentligen det och vem är jag och allt det här. Jag hade hela tiden någon slags bild av att det kunde bidra till dem, eller vad man ska säga.
Men dela med dig. Det kanske är skönt också, tänker jag, det känner jag, att när man känner att man inte är ensam, att det finns andra som känner som jag och som har gått igenom det jag har gjort, det gör ju verkligen att det kan bli lättare, tänker jag.
Ja, precis. Jag kände ändå att det är så många som, jag menar, det är inte bara på Handels alla de här, alla vi finns, höll jag på att säga.
Nej, gud, nej.
Det är ju liksom, jag menar, folk blir sjukskrivna till höger och vänster liksom, för olika stressgrejer. Sen har ju kraven, det har blivit så, hela vårt samhälle är ju så stressifierat. Jag brukar säga det förut, jag brukar ju hålla föreläsningar ibland om sådana här med stress och sånt. Och hur man blir lycklig.
Det låter så pretentiöst.
Men i alla fall, ack så viktigt.
Ja. Ja. Men då brukar jag säga det ibland, så att förut, du vet när jag blev sjukskriven då 98, så här, då var det mer så här, aha, har du blivit utbränd? Eller så här, aha, det var de människorna och här alla andra liksom. Och så var det en liten grupp här och man kände sig lite konstig, för här var ju alla andra som inte liksom som lyckades minsann hålla sig på andra sidan. Så här, aha. Men nu för tiden så är det som att alla är i samma hög och det är en lång tråd. Och så här, var man befinner sig på tråden i, liksom, i stress och sånt, det är bara en ja, men det är liksom, alla befinner sig någonstans på tråden, alla måste hantera stress och liksom hur man hanterar sig själv och sin omvärld och sina prestationskrav och sånt. Att det är som att alla går igenom sån här, fast man kan komma längre liksom, längre ut på tråden.
Men alla är ändå inne.
Men alla är på tråden.
Stressträsket.
Ja, men lite så är det liksom. Och då på något sätt så blir det lite lättare. För då kan man ju alla fatta nu för tiden vad man pratar om. Förut var det mer såhär, oh, du är en sån liksom. Kändes det som. Eller det kanske var i mitt huvud. Men jag upplevde det som att jag var en sån där som hade hamnat på andra sidan. Som hade liksom trillat över kanten och blivit utmattad. Medans, ja, men lite så. Liksom, så sen så är det ju lustigt hur the dark side be the bright side. Eftersom att det är först när man, ibland är det så att när man har varit på the dark side, det är då man blir vis och härlig.
Det är då man vet om man ska bli lycklig.
Nej, men det är ju lite så. Om man aldrig är med om något jobbigt så blir man ju inte så intressant kanske.
Det är väl kriser, är väl, ja, det står ju för utveckling.
Så att, ja, men lite så är det.
Det behövs väl då och då tyvärr. Även om man ska behöva få det här käftsmällan som du säger.
Jo, men det är synd att man behöver ju inte en käftsmäll. Det är kanske, jag är så jäkla, fattar ju verkligen ingenting. Så jag behövde väl ett par käftsmällar. Men vissa kanske bara behöver en liten dask.
Ja, ändå sköna att få en liten
dask.
Nästan som en liten puss istället.
Ja, men exakt. Så att jag tror att nu för tiden så, eftersom att det ändå finns mer kunskap och mer människor som pratar om såna här saker, så det kanske finns fler som slipper få en käftsmäll, som kanske kan få små daskar. Och det går rätt bra ändå. För det är klart att det är inte jätteroligt att vara i den där svarta, på det där svarta stället liksom.
Men om du hade fått säga någonting till dig själv då, när du var liksom handelsstudenten, vad hade du sagt? Ja. Vad är tipsen? Har vi några tips?
Ja, tipsen är ta det lugnt. Allting behöver inte gå så förbannat fort. Prioritera att lära känna hela dig. Prioritera att vara själv med dig själv. Och liksom lägg tid på att lära känna dig själv. För att man tror att man känner sig själv, men det gör man liksom inte riktigt. För det finns alltid fler lager att lära känna. Och som sagt, en del sidor tappar man bort på vägen. Då behöver man kanske återkoppla till. Och vissa sidor har man inte ens upptäckt. Men om man lär känna sig själv och liksom får syn på fler sidor och kan så att säga bejaka de olika sidorna i olika faser i livet, för du kan inte göra det samtidigt, så blir man ju en gladare människa. Och det är på något sätt ändå det som är syftet. Så här, framgång finns inte. Framgång är en illusion. Det är liksom, det enda som spelar roll är om man är glad.
Ja, att det enda av dig så är det ju liksom så.
Ja, men
vi vill ju alla vara lyckliga.
Ja, exakt. Och då ska man försöka strunta i lite grann i det här vad alla andra tycker. Och jag vet att det är lättare sagt än gjort. Men man får försöka komma ihåg att strunta i och titta så mycket på andra. Och vad andra gör. Och vad andra säger och vad andra tycker. Och liksom fokusera inåt och lära känna sig själv inåt. Och är man rädd för vad som finns där, så är det bara att börja. För liksom det som finns där är ju bara positivt liksom. Även om man tror att man kanske
ha någon sorg eller ha något hål eller som man försöker fylla med yta eller status eller vad det är för någonting. Ja, men då kanske det är ett hål, men då är det bara dags att börja titta på det. För att ju tidigare man tittar på sånt, desto tidigare blir man lycklig.
Mm.
Därför att de där hålen går aldrig att fylla på något bra sätt.
Nej, det kommer
ju
alltid komma tillbaka. Liksom.
Ja, de går inte att fylla med något annat än självkärlek.
Precis, desto tidigare desto bättre, för desto mer kan man förnyta. Man bara liksom...
Ja, och det blir liksom... precis. Det är den resan vi alla håller på med. Det finns ju vissa som kanske börjar när de är, särskilt av den äldre generationen, så börjar när de är så här 50. Vissa män till exempel.
Mm.
De hinner ju kanske ibland nästan få en hjärtinfarkt innan de börjar kolla. Så tror jag inte att vår generation kanske, eller eran särskilt, är så mycket. Ni är mer medvetna och bryr er mer om...
Men vi har väl fått det inpumpat i oss, tänker jag också, väldigt mycket. Vilket kan också vara på gott ung.
Det har ju blivit väldigt mycket fokus på sig själv. Att man ska utveckla sig själv. Man ska liksom,
self-leadership.
Ja, exakt. Vilket... Det är väldigt mycket fokus på det.
Så ja. Men vet du vad? Och det är bra så länge det, liksom, det inte blir, vad ska jag säga, narcissistiskt.
Ja,
utan det är bra så länge det handlar om att liksom ett ärligt uppsåt att lära känna sig själv och tycka om vad man hittar där. Så att man sen kan bidra till världen. Liksom. För att om man inte liksom tar hand om sig själv där inne, ni vet. Då liksom så blir man inte glad och då blir man ändå, kan man ändå inte påverka världen.
Nej.
Men till sist så kommer du ändå behöva göra någonting som påverkar världen på ett bra sätt. För att annars så blir man ändå inte riktigt tillfredsställd.
Nej.
Man kanske kan vara rätt glad. Men man får den största tillfredsställelsen ju när man känner en koppling mellan sig själv och världen. Och att man på något sätt kan bidra. Och det är därför finans kommer kunna bidra.
Det är bra.
Finans är bra att kunna oavsett hur du ska. Men jag menar, jag är ju där själv liksom och funderar på hur jag ska kunna bidra. För det känns mer och mer viktigt för mig. Liksom.
Mm.
Hur ska jag bidra på ett sätt som betyder något för världen? Liksom.
Också häftigt att kunna se kanske att det kan ändras genom livet. Alltså ni vill ju bidra på det här sättet, men sen kanske på något annat sätt.
Ja, men jag tror att det är en ganska så här, normal utveckling också. Så här, de brukar prata om det i Indien, liksom, så här, att man har, liksom, man går igenom olika faser i livet, vet. Det är ju så här, familjetiden så har man kanske inte så jävla mycket fokus på att kunna bidra på så mycket förutom till sina egna barn. Liksom.
Vilket
du säger,
och bidra i sig.
Jo, men det är ju det. Liksom. Men det är ju ofta, sen, så efter det så börjar man så här, känna att man vill kunna liksom, på något sätt ge tillbaka. Sen så kan ju vissa börja göra det tidigare. Liksom. Det känns som att fler och fler unga, och även äldre, men liksom, särskilt unga liksom, känner att de vill ha ett, liksom, någon slags syfte redan tidigt så här, med vad de jobbar och varför och vad ska det här bidra till på ett mycket tydligare sätt nu än förut. Vilket jag tycker känns bra, för det kommer göra att alla företagen måste fundera, alltså, de måste snabbare fundera på varför finns vi här och hur ska vi bidra. Liksom. Det känns som att det händer ganska mycket just nu på olika områden med olika företag som förstår att de måste göra det på riktigt, liksom. Inte bara så här som någon slags CSR-bubbla på sidan.
Nej, inte bara som slogans.
Nej, exakt. Och det tycker jag känns så himla... Ja, det måste gå åt det hållet ju. Och vi påverkar ju alla det varje dag, liksom. Genom att ställa krav. Vara oss själva.
Oh, wow. Fint. Vilka bra ord vi får med oss här.
Verkligen.
Jag känner det.
Gud, det låter lite pretto, men jag är inte
fast
så pretto.
Det är ju... Jag brukar tänka att många klyschor är faktiskt sanna.
Ja,
men
det är bara att det låter kanske klyschigt, men det är ju faktiskt ändå.
De har
finns
blivit.
Av en anledning.
Nej, men de finns av en anledning. Nej, men precis så är det ju.
Ja, men då får vi väl säga tusen tack.
Tack
för att jag fick komma hit.
Ja, vad roligt. Lycka till med allting.
Ja, tack.
Tack snälla.